Känns kul att få fortsätta från igår kväll med församlingen, att få tala om församlingen. Och jag tror att Gud har någonting för oss även den här dagen. För drygt 2 månader sedan så invigde vi våran nya kyrka hemma i Värne. Totalrenoverad, otroligt vacker. Och ungefär 200 kvadrat större än tidigare. Du ska få se ett foto här alldeles strax från invigningsgudstjänsten. Här håller jag min första predikan i vår nya kyrka. Och ja, du ser, jag är ganska glad. Såklart. Och den känslan man hade när man stod där och höll den här predikan, det var liksom att wow, det här skulle jag vilja göra igen. Alltså tänk att få vara med och bygga församlingen. Bygga ut kyrkor. Få se församlingar växa. Det är ju kanske inte det som händer idag överallt. Men för den som tror så är precis vad som helst möjligt. Och jag skulle vilja... Alltså i den veckan som var så ringde tidningen Dagen mig. Och frågade om de fick göra ett reportage. Om vår församling. Och jag sa att ni kan få göra ett reportage om vår församling i Värne. Men skriv då ingen framgångssaga på det sättet. Utan skriv som det är. Att vi är en församling med både och. Men skriv också för att det är inspirerande. För jag tänker, om vi kan bygga en ny kyrka i Värne. På en liten plats där det bor ungefär 200 personer i city. Och kanske 400 i våran socken. Då kan ju vilken församling som helst egentligen få vara med om just det här. Och jag tänkte jag skulle citera en liten del från den artikeln. Jag tänkte citera mig själv. Det är inte så många som citerar mig. Så jag citerar mig själv här. Det är okej, va? En bit in i artikeln så får jag en fråga här av reporten. Berätta lite kort om Värne landsförsamling. Det svarar jag så här. Det är en öppen och Jesus-centrerad församling som hela tiden längtar efter mer. De senaste åren är vi inne i en positiv trend. Unga familjer flyttar hem. Andra på orten kommer till tro, till exempel genom Alfa. Jag skulle säga att det är en visionär församling som har mod att gå framåt i tro. Men som samtidigt har samma stadiga grund som år 1878. Och den grunden är Jesus Kristus. Ja, men frågar reporten, har du något uppmuntran till församlingar som kämpar just nu i motvind med vikande medlemssiffror på småorter? Då säger jag så här. Håll bönen levande och ge inte upp. Tror också att en nyckel är att våga satsa på familjegenerationen. Får du med barnen, då får du med föräldrar och mor- och farföräldrar. Våga ändra former och uttryck. Så har vi alltid gjort och så har vi aldrig gjort. Får ofta för stort utrymme i församlingar som slutar växa och tappar människor. Genom att allt som är ska vi stå stadigt centrerade kring bekännelsen av Jesus Kristus. Det är det enda vi aldrig får tumma på som kyrka. Slut på citat. Hade det inte varit jag själv som hade sagt det här, så hade jag ju sagt vilket citat. Nu gör jag inte det. Alltså jag tror att vi måste våga leva i ständig förändring som församling. Varför det? Jo, därför att vi lever i ett samhälle som ständigt förändras. Det utvecklas. Det ser inte ut idag som det gjorde igår. Och det kommer se ut på ett annat sätt imorgon. Och vi måste acceptera det. Det enda vi aldrig får plocka bort i vår berättelse, det är det där. Korset. När vi tar bort Jesus Kristus ifrån vår församling, ifrån vår gudstjänst, ifrån vår kyrka. I det ögonblicket, hörrni, slutar vi att vara just en kristen församling. Så därför skulle jag den här söndagen vilja predika över rubriken En kyrka som består. Vi ska stå upp tillsammans inför Guds ord. Jag ska läsa ifrån första Korintherbrevet 3, vers 10 till vers 17. Och när du reser på det så vill jag bara göra dig uppmärksam på vart nödutgångarna finns. Ifall det skulle uppstå en nödsituation här inne, man vet ju aldrig. Då är det en nödutgång där och där, intressant. Ni har sett de gröna skyltarna där. Ifall det skulle bli kris, man vet ju aldrig liksom. Nu läser vi ifrån första Korintherbrevet, kapitel 3. Och jag läser ifrån Bibel 2000 års översättning. Tack vare den nåd som Gud har gett mig, har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är, redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, till den kommer med eld. Och elden ska pröva vad var och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Den vars verk brinner ner ska bli utan. Men själv ska han dock räddas som ur eld. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt och ni är det templet. Jesus, tack för att vi får stå inför dig den här stunden. Vi står inte för att träna våra muskler eller för att vi behöver resa på oss för att inte bli stela. Vi står inför dig, du den levande. Och vi ber att du skulle få forma oss efter din sons avbild. Vi ber att den heliga ande skulle få leda oss och fylla oss den här söndagen med kunskap, med vishet, med den förändring vi behöver för att vara en kyrka som står rustad även för morgondagen. Tack Jesus för att du vill göra något nytt i oss den här stunden. Det ber jag med ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. I staden Korint fanns en kristen församling, en kyrka. Och pionjären, eller själva initiativtagaren till den här församlingen, det var ingen mindre än Paulus. Jag vet inte vad du känner till om den kristna historien, men Paulus var en jude. Inte vilken jude som helst egentligen. Han var den främste i ledet. Han var den stora påläggskalven inom den judiska skolan. Han skulle leda folket, var det tänkt. Han var en pådrivare som faktiskt också häcklade den första kristna kyrkan. Han tyckte att Jesus och det som talade om honom var riktigt mycket bluff och båg. Och han gav sig ut för att göra slut på hela den kristna sekten som han kallade det. Men där på den vägen kom han till tro på den han inte trodde på. Tänk att det kan vara så, du. Och det blev ett riktningsbyte i hans liv. Alltså han fick vända om. Och nu började han följa, och inte bara följa utan också predika om den Jesus som han själv tidigare hade förnekat. Och den kyrkan som han startade då, bland annat här i Korint, en storstad, den fick sen Apollos bygga vidare på. Apollos, han var från en annan stad i det här området som heter Efesos. Apollos var också jude, och Apollos var väldigt, väldigt skicklig apologet. En apologet är någon som kan försvara tron på logiska grunder. Och jag tror vi behöver nya apologeter i vår tid idag. Vi har Stefan Gustafsson som gör ett fantastiskt jobb. Vi har Per Evers som bor här i närheten som också gör det. Men vi behöver fler apologeter. Alltså som kan ha kunskap i ordet. Och som kan lägga ut det med logiskt resonemang. Och försvara den kristna tron. Apollos blev väldigt snabbt en väldigt omtyckt ledare i den här församlingen. Också han, såklart. Även Kefas, han som är mer känd som lärjungen Simon Petrus, hade varit där i församlingen och vunnit människors beundran. Till saken hör att den här församlingen i Korint nu hade börjat dela upp sig i läger. Där en grupp sa att jag håller på Paulus. Så fanns en annan grupp i församlingen som sa nej, Apollos, han är den rätte ledaren. Han är den som vi ska följa och lyssna på. Han är den som har satt djupast avtryck i den här kyrkan. Och så fanns det en tredje grupp som sa, jag hör till Kefas. Det är han vi ska följa. Det är han vi ska lyssna på. I det här tredje kapitlet som vi finns idag så vänder sig Paulus till vännerna i Korint. Och det han gör är att han tillrättavisar deras beteende. Det är också en del av ledarskap. Att kunna tillrättavisa med kärlek. Och så säger han så här att hörrni, det handlar inte om människor. I grund och botten är det inte det det handlar om. Nej, tack och lov så är kyrkan byggt på något mycket större och starkare en mänsklig vishet. Och vi bara ber dig nu att låta följande mening sjunka in i dig. Lyssna. I kraft av Guds nåd har den kristna kyrkan genom alla tider lagt sin grund, säger Paulus. Med andra ord, det finns inte en enda kristen kyrka i världen som inte har byggts med samma grundsten, hörnsten, som kyrkan i Korint, eller för all del missionshuset i Värne eller missionskyrkan i Skillingaryd. Ja, vi kan prata om mänskliga insatser. Ja, vi kan nämna personer som Paulus, Apollos, Kefas. Hemma kommer vi ofta tillbaka till våran kära Stina-Lisa i Hammar. Vet du vad hon var? Hon var en änka. Hon hade 5 barn. Men hon hade fått möta Jesus Kristus personligen. Och hon kände att hon ville göra någonting i Värne. Så där skänkte hon tomt och timmer så att missionshuset kunde upprättas år 1878. Och vi kommer ofta tillbaka till just den här insatsen. Och den här kärleken som hon visade oss. Vilken insats, vilken hjälte. Och mycket ser annorlunda ut när du kommer dit idag, såklart. Mycket har förändrats, mycket har rivits ut, mycket har tagits in. Men en sak är densamma. Grunden är densamma. Vet du, hemma i Värne har vi ett kors precis som här. Format av 2 bjälkar. När vi rev upp kyrksalen när vi byggde om så hittade vi de gamla bjälkarna från 1878. Då var det någon klok människa som sa, spara 2 av dem. Och de 2 bjälkarna som var med från början har nu bildat vårt nya kors i kyrksalen. Jag tycker det är en fin påminnelse för oss om att vi vill vara en församling som står på samma grund nu som då. Är ni med? Och precis som i Korint så behöver vi komma tillbaka till detta gång på gång. Att det handlar inte om mänsklig vishet. Vi står inte och faller med mänsklig prestation. Det berättas om en kyrka i USA. En kyrka som hade problem med sin fastighet. Problemet var det att fasaden på kyrkan hade rasat vid flera tillfällen. Nu tog man in en ny byggfirma. Och man talade med byggledaren där. Pastorn hade ett samtal och byggledaren kommer fram och så säger han att alltså vi kan bygga upp eran fasad igen utan problem. Men det är inte problemet. Även om vi bygger upp fasaden så kommer den rasa igen troligtvis. För problemet med er kyrka är inte fasaden. Problemet med er kyrka är grunden. Ni har byggt fel från början. Och mitt råd är, riv ner och börja om med det viktigaste. Låt oss bygga från grunden. Tänk när man sitter där i soffan och tittar på Mästarnas mästare. Ja, jag vet att du också har gjort det. Och de här kändisarna som är stora idrottsmän, de sliter sitt hår där och har jobbat genom så många olika typer av tävlingar. Spänt sina armar och gjort sina muskeltester och allt det här. För att på bästa sätt kunna ta hem den här stora tävlingen. Det är de största idrottsnamnen i svensk idrottshistoria. Och så kommer de fram till liksom slutet av tävlingsmomentet. En jaktstart. Och i den här jaktstarten, där de står, de här stora idrottsmännen och kvinnorna, så ska de efter att ha sprungit en bit göra det svåraste av allt. Vet du vad de ska göra? De ska bygga ett torn. Alltså, mitt i stressen där så kommer de fram till ett moment där de liksom med hjälp av stenar liksom ska forma ett bygge, en byggkloss. Och de börjar liksom bygga och de håller på och de ska upp till en nivå liksom som är här uppe liksom. Och gång på gång så händer detta att de bygger och så tänker de att nu är jag framme och så händer det igen. Och man sitter där i soffan och tänker, men tänk efter. Stressa inte så. Titta på kvinnorna. Det är oftast kvinnorna faktiskt som lyckas bäst med det här momentet. Vad är det de gör? De tänker först. De börjar med grunden, just det. En stadig grund så att det står. De lägger någonting som klarar av. Ett bygge som håller. Den som byggde med hjärnan Det var också han som fick se sitt bygge hålla hela vägen. Är ni med? De församlingar som är allra svårast att överleva över tid, det är de församlingarna som bygger känslomässigt, som bygger impulsivt, som bygger bara för att vi måste bygga, för nu förändras världen och hur ska vi förändras, och så tänker man inte efter. Det blir en fasad som rasar gång på gång. Men Paulus säger, tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Och den är Jesus Kristus. Och jag älskar hur vår ordförande Åke, när vi är samlade i hembygdsgården i Värne, en kväll som ska handla om framtiden och visioner för våran bygd. Och alla föreningar finns representerade, ja alla, det är inte så det är jättemånga, men det finns några stycken. Det är jaktföreningen, det är idrottsföreningen, det är kyrkan, det är våran församling. Finns det någon förening tror jag. Någonstans där i alla fall. Hembygdsföreningen såklart. Och så ska var och en få resa på sig och berätta vad man drömmer om, hur man ser framtiden an i Värne. Tänk att man kan se framtiden an i Värne då, det kan man. Och så den blir våran tur i alla fall, så reser sig våran ordförande Åke upp i ett fullsatt bygdegård den här kvällen. Och så harkar han sig lite och så säger han så här. Ja, alltså, vår mission är att vara en kyrka som lever nära. Vi vill leva nära varandra. Vi vill leva nära livet. Och i allt, säger han, vi vill leva nära Jesus Kristus. Det är det viktigaste med vår församling. Det är därför vi ska bygga en ny kyrka nu i Värne för 5 miljoner. Därför att vi vill ge er möjligheten och era barn möjligheten att lära känna Jesus Kristus. Det är egentligen det som definierar oss som kyrka. Och så sätter han sig ner igen. Och jag har aldrig, tror jag, varit så stolt över min ordförande som i det ögonblicket. Vet du varför? Därför att det kostar på att vara den som reser sig i de lägena och säga just de orden. Även om du skulle hålla med, även om du tycker att det är rätt, så vet du själv, du som har rest dig på något liknande sätt, hur svårt det är att stå upp för någonting som egentligen är en självklarhet, men som ändå i vårt land idag är så tabubelagt. Men lyssna nu. Tänk, många gånger är du den enda kyrkan som dina arbetskollegor, som dina grannar, som de människor du möter på affären. Du är den enda kyrkan som de någonsin kommer lära känna. För den sekulära svensken går inte till kyrkan längre. Den sekulära svensken kommer inte, som många av er, att gå i söndagsskolan när man växer upp. Därför blir du ännu viktigare. Alltså, du behöver stå rotad i Jesus Kristus. Du behöver stå stadigt rotad i honom. Så att mötet med dig ger mer smak. Så att du, när läget kommer, när ni ska ha en alfakurs i den här kyrkan, när ni har en julkonsert i den här kyrkan, när ni har en kväll liksom som du tycker liksom är låga trösklar, eller när du känner att du har ett sånt förtroende, kan ta din vän i handen och säga, följ med mig till kyrkan. Så att när den här människan kommer in genom de här portarna, så ska hon känna vad då? Jo, hon ska känna sig hemma. Hon ska känna igen sig. Varför det? Därför att hon har redan mött kyrkan i mötet med dig. Blir det en frontalkrock där, då har du antagligen inte varit riktigt sann i hur du talat om din kyrka, om din Jesus. Det ska vara samma smak, samma grund, samma Jesus. Okej. Nu skulle jag i andra delen av den här predikan vilja dela visionen om den kyrka som jag vill vara med och bygga hemma i Värne och egentligen vart jag än finns. Och det jag drömmer om, jag sa ju igår kväll att jag är en person som drömmer väldigt mycket. Det jag djupa sett drömmer om, vet ni vad det är? Det är Sävsjö badhus. Har ni varit i Sävsjö badhus? Alltså, Sävsjö badhus är Kom igen nu. Sävsjö badhus är ett underbart badhus. Jag skulle kunna säga att det är säkert topp 5 av bästa badhus i Sverige. Utan att ha varit i alla. Alltså Sävsjö badhus är ett varmt badhus. När du går ut liksom från omklädningsrummet och kommer ut liksom i den stora hallen. Så möts du av en värme. Det står att det är 30 grader i Sävsjö badhus. Och det är det. Och när du går ut till vattnet liksom, så står det att det är 28,7 grader i vattnet. Och tänk, det är det. Det är inte som på många andra ställen när du måste liksom gå bort till barnpodern och lägga en stund för att värma upp dig. Nej, men du kan gå ut i vattnet i Sävsjö badhus och känna värmen som slår emot dig. Sävsjö badhus är ett trivsamt badhus. Ett badhus som liksom där värmen som finns där, den stiger uppåt. Så att nu när du går upp för trappan och sätter dig för att fika, då vill du fika länge. Det är för att värmen har stigit upp så du känner, här vill jag vara. Här är det gott att ta en kopp till. Sävsjö badhus har någonting för alla. Det finns en liten jacuzzi-del där. Det finns en liten relax-del där. Det finns en rutschkana som är lite längre. Det finns en rutschkana som är lite mindre. Det finns lite olika pooler. Du kan simma, du kan plaska. Sävsjö badhus, det finns en värme där. Men det finns också något mer i Sävsjö badhus. Vet du vad det är? Jo, mitt i Sävsjö badhus så har man placerat någonting. En våg. Alltså mitt i badhuset står en våg. Och när du ställer dig på vågen, vad får du möta då? Just det. Sanningen. Alltså det går inte att fly längre. När du ställer dig på vågen så får du möta sanningen. Va? Tänker du. Var det så mycket fika jag fickade? Eller? Och du försöker liksom vrida ur dina badbyxor så gott det går. Liksom, och du tänker att något är det som inte stämmer. Men det stämmer. När du ställer dig på vågen så får du alltid möta sanningen. Är ni med? Alltså när evangelisten Johannes ska beskriva hur Jesus är, grunden för vår kyrka är, så skriver han så här i Johannes 1:14. Och ordet blev människa och bodde ibland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Just det. Jesus är varm men ändå skarp. Och i hans närhet får vi alltid möta sanningen om oss själva. Han är inte bara antingen eller. Han är både och. Och vi måste vara församlingar som inte är antingen eller. Utan som vågar vara både och. Alltså jag tänker att Jesus, han är liksom ett evigt existerande kringvandrande Sävsjö badhus som bjuder in, som är varm, som gör att man vill stanna länge, men som också säger, min vän, i det centrala, här kan du få möta sanningen om dig själv. Och sanningen om mig. Och sanningen om livet. Men titta här, han är först och främst nåd. Och det här är Jesus. Nåden kommer alltid först i mötet med Jesus. Jag skulle visa en bild nu. En tredje bild här. Vad ser ni här? Ja, ni ser Mattias som gör tummen upp. Mattias står utanför i vårt bygge i kyrkan alldeles inledningsvis. Han står på en plats som nu är färdig. Och där du ser det, liksom, det är hålet in till våran gamla kyrksal. Jag la ut den här bilden på Facebook. Och då var det en person som skrev så här, citat. Jag älskar våra nya öppettider. Låt oss behålla dem för gott. Ja, kan hålla med. Vi säger någonting om öppenhet. Men för mig säger det någonting ännu mer. Det jag tänker på när jag ser den här bilden är att jag tänker på en tröskellös kyrka. Alltså vi vill inte bygga en kyrka i Värne som sänker tröskeln. Vi har försökt bygga en kyrka utan trösklar. Du vet, jag drömmer om en kyrka som är tröskellös. Alltså inte en kyrka som bara sänker tröskeln utan som verkligen är tröskellös. Vad är tröskelns funktion? Tröskeln är till för att skydda oss eller vad det nu är mot mot väta så att inte vatten kommer in, mot vind så att inte det blåser in lite. Men jag tänker så här, är det så farligt om det blåser lite? Och skulle det vara så väldigt farligt om vi blev lite blöta om fötterna egentligen? Det viktiga, det centrala, det som förvandlar och förlöser, det är att människor får chansen att bekänna. Att bekänna sig till Jesus som Herre. Att bekänna sin synd, att bekänna sin moralism, att bekänna sin egoism. Eller som den norske biskopen Odd Bondevik har sagt, kyrkan ska vara öppen för alla. Men inte öppen för allt. Alltså tänk om våra församlingar kunde få vara som Sävsjö badhus. Varma, inbjudande, kärleksfulla. Med en värme som gör att man vill stanna länge och säga liksom att Herre är gott att vara. Nådefulla. Och mitt i allt det. Allt vi gör, allt som är i det centrala. Och det centralaste i en kyrka är alltid gudstjänsten. Det ska det alltid finnas en möjlighet att bekänna sig till Jesus Kristus. Bekänna och erkänna för oss själva och för andra att vi klarar inte ut livet på egen hand. Vi behöver en frälsare. En räddare. Vi behöver Jesus. Hörrni. Kommer ni ihåg vart nödutgångarna fanns i den här kyrkan? Ja, peka då, får se. Ni är med? Jättebra. Alltså det är bra att veta det ifall det skulle uppstå en nödsituation här inne, tänker jag. Men får jag fråga dig, om det uppstår en nödsituation i ditt liv då? Vart vänder du dig då? När jag märker, när jag läser i Bibeln, när jag läser om nödsituationer i Bibeln. När människors liv går sönder. Vart vänder de sig? Till Jesus. Och så säger de till Jesus. Till vem skulle vi gå? Om vi inte kunde gå till dig Jesus. Han är deras hopp. Han är deras tröst. Och jag skulle så gärna önska att vi satte upp en skylt till hemma i Värne. Jag har försökt jobba med inredningsgruppen och få dem att gå med på det här, men det är svårt, men det passar kanske inte in i trenderna riktigt, men jag skulle önska att vi satte upp den här skylten utanför vår kyrka så att den syntes tydligt grönt lysande i hela vårt samhälle. Ser du vad det står? Nödingång. Alltså så att alla människor visste att de skulle gå om det uppstod en nödsituation i deras liv. För inte så länge sedan, en lördag, så ringde det på dörren hemma. Det var mitt på dagen, precis innan tips extra, helig tid. Jag var uppe och gjorde det viktigaste innan jag skulle ta hand om tvn. Säger Julia, du måste komma ner, det är någon här. Jag går ner för trappen. Och mitt i vårt kaos där med barn och allting står en kvinna från vårt samhälle. En kvinna som är helt söndergråten. Mascara rinner ner för ögonen. Hon ser riktigt risig ut. Hon snyftar. Harklar sig. Tårarna sitter i halsen. Hon doftar alkohol. Och så säger hon så här. Förlåt att jag är här. Men mitt liv har gått sönder idag. Och jag visste inte vart jag skulle gå. Så jag tänkte jag går till prästen. Och nu är jag här. Jag tittade på henne och så gick jag fram. Och kramade om henne och så sa jag, du har kommit helt rätt. Och så satte vi oss ner. Och pratade. Alltså hörni, det måste alltid finnas en nödingång till våra församlingar. Det måste finnas en ingång in i våra liv, i våra relationer. Så att människor vet att när det går sönder, då är det till missionskyrkan i Skillingen jag ska vända mig. Hon ber, hon tror, hon bär på hopp. Henne får jag gå till. Vi måste bygga kyrkor hörni. Med stora gröna skyltar som står nödingång på. så att människor i vår närhet kan känna till det. Men jag måste få visa upp en skylt till. En skylt till som vi försöker sätta upp där hemma i Värne. I slutet av den texten vi har idag så står det så här. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom. Till Guds tempel är heligt. Och ni är det templet. Med andra ord, det sitter inte i väggarna. Vi är inte en bättre kyrka eller församling nu när vi har en bättre och vackrare lokal. Och vi kanske är bättre rustade för att möta behov. Men vi är Guds tempel. Vi är kyrkan. Därför att Guds ande bor i oss. Därför att varje människa som åker runt här i sina bilar den här söndagen. De är formade av en Gud som tänkte dem innan de föddes. Varenda en. Inte en enda ens av dem du har svårast för i livet. Är ett misstag. Ett barn. Ett älskat, eftersökt barn. Glöm aldrig det. Och det enda som är heligt för Gud, det är kronan på hans verk. Det är just de människorna. Det är inte det där altarbordet. Det är inte det där korset. Det är inte den här scenen. Det är inte talarstolen. Hör du? Det sitter inte i det. Det som är heligt för Gud, det är hans skapelse. Och kronan på hans verk. Människorna. Så vad är det egentligen som definierar oss? Som förklarar vilka vi djupa sätt är. Jo, jag tror att det är kärleken. Alltså vår kallelse som kyrka år 35, år 389, år 2016. Är helt enkelt att älska människor. Det är det Jesus säger genom Paulus i Efesierbrevet. Paulus skriver, lev i kärleken så som Jesus älskade oss. Du, han gav sitt liv för vår skull. Är inte det kärlek, så säg. Därför behöver vi också få upp den här skylten i den här kyrkan. Så fort som det bara går. Och den behöver sitta här när du går ut, när du går hem. Så att du påminner dig själv om vad din djupaste kallelse som kristen är. Vet du vad det är? Det är att ta nådutgången härifrån. Så att du går ut med nåd till världens folk. De behöver inte ännu en domare. De behöver en tröstare. De behöver en älskare som står kvar igenom allt. Det är vår uppgift att gå ut med nåd till människor. Och jag älskar det citatet som Maya Angelou har sagt. Hon har sagt så här en gång. Människor kommer glömma vad du sa. Människor kommer glömma vad du gjorde. Men människor kommer aldrig glömma hur du fick dem att känna sig. Så glöm inte att ta nådutgången härifrån när du går hem idag. Gå med kärlek. Gå med förlåtelse. Gå med försoning. Jag menar, hur många människor har vi egentligen? Jag menar, eller så här. Hur många människor, eller hur har vi fått människor som församling att känna sig genom årens lopp? Alltså jag tror att en tid av självrannsakan är på sin plats för Sveriges församlingar. Ja, du kanske satt där den där morgonen när Joakim Lundqvist som Livets ord mitt i bästa sändningstid på Nyhetsmorgon klipps fram där han går ner på knä i sin kyrka och ber om förlåtelse och sin församlingsvägnar. Han ber om förlåtelse för de sår som församlingen i Uppsala har sårat människor med genom årens lopp. Han ber om en chans till. Han ber om försoning. Och det här är så stort, tydligen. Att en kristen församling ber om förlåtelse. Så att det sänds ut på bästa sändningstid den här morgonen. Till din frukostgröt. Jag vet att det fick betyda mycket. Det Joakim gjorde. Och vi kan tycka själva att han gjorde rätt. Men handen på hjärtat nu. Vilken församling behöver inte göra samma sak? Vilken ordförande, vilken pastor behöver inte själv gå ner på knä och be om förlåtelse för de sår som församlingen orsakat genom alla tider. Hand upp om du sitter här och känner att vi är inte den församlingen. Det är dags att vi läser igenom våra matriklar och tar de där 33% på allvar. Och sträcker oss ut med förlåtelse och nåd till de människor som vi har sårat genom årens lopp. De kommer inte längre. Nej, men de gör ju inte det av en anledning. Vad är anledningen av det? Vi vet inte. Tänk om vi skulle ta reda på det. Jag tror inte vi kan förvänta oss att de som inte kommer längre ska komma tillbaks. Jag tror vi som går och präglas och lyssnar på ordet, vi behöver vara de som sträcker oss ut med nåd och ställer frågan och säger förlåt. Av allt det som hände under våra första invigningsveckor i kyrkan i Värne, så är mitt allra starkaste minne den där söndagen, vecka 2. När jag tittar ut och ska predika och jag ser att mitt i våran kyrksal så sitter Barbro. Alltså Barbro, när jag kom till Värne som pastor, mötte den här kvinnan på byn. Alltså du vet, om en människa kan få en att känna sig precis oönskad, så visste hon vad man skulle göra. Hon var precis iskall mot mig. Och jag tänkte, vad har jag gjort henne? Jag hade inte ens hälsat på henne tidigare. Men den blicken liksom sa verkligen att jag vill inte ha med dig att göra överhuvudtaget. Och hennes man, han var annorlunda. Han var intresserad. Han ville vara med på alfakurser. Men hon, nej. Det var någonting med mig som hon inte gillade. Och jag funderade på det där. Jag fick höra av någon församlingsmedlem att någonting hade hänt. Något hade sårat henne som vår församling hade gjort. Jag kom inte nära henne. För när hennes man blev sjuk i cancer, då tänkte jag. Jag tänkte inte yes, men jag tänkte nu. Nu har jag chansen att kliva fram. Så jag ringde hem till dem och så frågade jag. Får jag komma, Barbro? Och träffa Pricken. Hennes man heter så. Ja, så det går bra. Pricken tycker det är okej att du kommer. Och under den resan som han bröts ner av sin cancer, så fick jag sitta vid hans sida. Hemma hos dem, vid sjukhussängen. Och ju mer jag var hemma hos dem och träffade dem mot slutet och pratade, ju mer så var det Barbro som pratade. Det var hon som tog över. Det var Barbro som ville liksom, och hon kom ut och hon kramade mig. Och helt plötsligt så luckrades det där upp. Och när Pricken dog så småningom, när cancern tog hans liv, så tänkte jag, jag måste vara med på begravningen. Så jag satt där nere med hennes familj. Jag gav henne en kram efter begravningsakten. Och så sa jag, får jag ringa dig i veckan så tar vi en fika. Så kom jag hem till henne en vecka efter att hon har förlorat sin livskamrat. Vi sitter i hennes kök. Vi pratar. Och jag märker att här finns ett förtroende. Och då tänker jag, nu är det läge. Så då ställer jag frågan. Barbro, jag måste få fråga dig. Redan när jag träffade dig första gången så kände jag en väldig kyla. Och jag har förstått att någonting har hänt med vår församling och dig. Vad är det vi har gjort dig? Och då säger hon så här. Och det ska jag tala om för dig. Jag och min man, vi gick en gång på julkonsert i er kyrka. Och jag tyckte om att gå till er kyrka. Och jag har många vänner där. Och när den här konserten var slut och vi tänkte vi skulle fika, så kom er pastor fram till mig. Och så sa han, det är helt fullt, det är lika bra att ni går hem nu. Och då tänkte jag, ja, och då ska vi aldrig mer komma tillbaka hit heller. Och jag tänkte när hon sa det, men du vet, han hade säkert, det var säkert ett skämt. Ett dåligt skämt för att det var mycket folk. Han kanske hade en dålig dag. Han sa någonting som han ångrade sen. Ja, sa hon. Men för mig var det inget skämt. För mig gjorde det allt. Och jag sa, jag ska aldrig mer sätta min fot i Värna Allianskyrka. Den saken är säker. Ja, förstår att det gjorde ont, sa. Men så sa jag också, du Barbro, det har gått en tid. Och jag vet, jag känner den här pastorn. Att han är en god människa, han vill inget illa. Men jag förstår att det gjorde ont i dig också. Får jag bara nu, när jag sitter här med dig, får jag be dig om förlåtelse? Och våran församlingsvägnar. Får jag säga ett förlåt som han aldrig har kunnat säga till dig? Vill du ta emot det förlåtet? Jag ska tänka på det, säger hon. Och tänk dig då när man står där framme. I en fullsatt kyrka och ser att mitt i allt det sitter hon. Som aldrig kunde sätta sin fot i vår kyrka igen. Och efter mötet så springer jag i kappen och så säger jag, Barbro, du kom! Ja, så det gjorde jag. Jag ska säga att det var faktiskt riktigt intressant att lyssna på dig. Även om inte jag håller med om allt. Så det var ju, det är okej liksom. Men du sa ju till mig att inte du skulle sätta din fot i vår kyrka igen. Ja, så. Jag vet att jag sa det. Jag hade lovat mig själv att aldrig mer sätta min fot i vänner eller en kyrka. Men när du kom och bad om förlåtelse och din församlingsvägnar, då tänkte jag, jag ska inte vara sämre än dem. Att jag kan ge dem en ny chans. Därför gick jag idag. Och det kändes bra. Vi är många som kan hjälpas åt att ta ansvar för det som gått sönder. Det kanske inte är du som har orsakat felet. Det kan vara så lite ibland. En kommentar, en missande inbjudan, en sång som gick fel. Vi vet inte. Men jag tror att den kyrkan som betonar både nödingången och nådutgången, det är den kyrkan där Jesus Kristus och hans seger på korset får genomsyra allt i både nåd och sanning. Och jag tror, vänner, är det inte dags att vi gör den resan bakåt så att vi också vågar gå framåt? Vi behöver gå försoningens väg. För det är korsets väg. Och det är den enda vägen en kyrka som vill bestå egentligen kan gå. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus för att du är grunden för vår kyrka. Du grundade den själv. Du inkarnerades, du kom och blev människa för att vi inte klarade av att vara som dig. Så blev du som oss och du klarade ut den uppgiften alldeles garant. Tack för din prestation som gör att vi är helt fria från prestationskrav i våran tro. Allt vi behöver göra är att säga, Jesus, ta hand om mig. Det är nåd. Och vi behöver vara kyrkor här som står på den nåden och som också står på din sanning. Men det kanske har den här förkunnelsen rört till en del. Kanske har det väckt upp gamla saker, Herre. Och jag ber att det skulle få leda till någonting gott, Herre. Tack för att du vill komma med försoning och förlåtelse in i våra liv. Vi är människor i de här kyrkorna med fel och brister. Som säger och gör saker som gör ont ibland. Hjälp oss att ha modet att be om förlåtelse. Att söka upp dem som vi trodde gått förlorade. Men som du fortfarande aldrig har gett upp. Herre, jag tackar dig för den här församlingen i Skillingaryd. Jag tackar dig för det som varit. Jag tackar dig ännu mer för det som kommer. Du har gjort det förr och du kan göra det igen. Det du har lovat en gång, det står du fast vid. Du är vår Gud för evig tid. Och jag ber att vi skulle få modet här att bygga den kyrkan. Du ser också de vi tänker på ett särskilt sätt just nu kanske. De vi saknar. De som sårats. De vi funderar på varför inte de kommer längre. Jesus, ge oss modet att gå tillbaks. Ställa frågan, att skicka ett kort, att ringa ett samtal. Att finnas där när det öppnar sig en väg, en lucka, när livet går sönder. Ge oss tajming genom den heliga ande. Hjälp oss att växa genom vår svaghet, Herre. Tack för det modet som Joakim hade i Livets ord, hela den församlingen. Att säga förlåt, hjälp oss att vara lika modiga. Ge oss den kraften. I Jesu namn. Amen.